Det är fredagen den 22 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, varmt välkomna till en ny fredagspodd med Svenska Dagbladets ledarredaktion. En lite sval men ändå solig sensommardag. Ja, så skrev jag i mitt manus tidigare idag, men nu är klockan lite över 2 på eftermiddagen och utanför strilar, nästan öser, regnet ner över Stockholm. En stad där vardagen börjat rulla på så smått och hitta sina gamla vanliga gänger igen. En och annan schemaändring, ett och annat teambyte, några kunder som tillkommer, men annars är det mesta sig likt. Ikväll går solen ner redan 7:15 i Stockholm och senast den lämnade oss så tidigt. Det var den 21 april. Det känns som en annan värld, som ett annat liv. Men det liv vi har, det är det vi lever just nu och just denna tid. En tid när kvällarna blir allt skummare och luften klarare. När kollektivtrafikens opålitlighet och de andra klassföräldrarnas inkompetens återblir en faktor i livets ständigt trilskande mekanik. Och när det är hög tid att göra verklighet av semesterfantasierna om nya träningsrutiner och läsvanor. Allt det med andra ord precis som det ska vara så här i uppstartskonferensernas och kantarellernas månad. Och vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion, vi kan visserligen inte få ut det elljusspåret eller läsa Prost åt er, det får ni sköta själva. Men vi ska ändå göra vad vi kan, och det vi kan, det är ju erbjuda en dryg timme fylld med det viktigaste och senaste från politikens värld och dess angränsande domäner. Och de som ska agera våra guider idag, som står redo med vimplar och reflexvästar, det är som vanligt tre mina kollegor på redaktionen som just idag heter Peter Wennblad, Paulina Neuding och Tove Livendal. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket.
Och Peter, varmt välkommen tillbaka får jag säga till dig.
Ja, jag hade väl... Nej, just det, förra veckan var jag inte med. Jag hade ett litet inhopp under min semester, men annars så kände jag mig väldigt... öppnade fel program för att logga in.
Ja, helt förvirrat. Nu tänkte jag ju snarare att varmt välkommen tillbaka till fastlandet och säkerheten. Och vad menar jag med det?
Ja, jag tror att du syftar på att jag inte var med i förra fredagspodden därför att jag då befann mig på Gotska Sandön.
Och blev inblåst.
Ja, stor dramatik.
Hur nära var ni att börja dra sticka om vem som skulle bli äten först?
Nej, vi hade proviant så vi klarade oss. Fast faktiskt var det så att när vi satt oss på båten hem till slut, ja, då var all mat slut som vi hade med oss.
Då var all mat slut. Du, Gotska är ju ett av mina drömresmål, så jag var verkligen avundsjuk på dig. Jag satte faktiskt igång och läste Albert Engström i helgen för att dämpa min längtan dit. Känner du till hans skrifter just om Gotska Sandön?
Ja.
Jag fastnade istället för en bok där han åkte till Sydafrika på 30-talet och den var minst sagt rasistisk. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Men jag ska ge mig på Gotska Sandön igen. Ja, efter Gotska, vad väntar? Tristan da Cunha, eller?
Nej, nu är det faktiskt inga resor inplanerade förutom mina veckoresor till redaktionen i Stockholm. Mm.
Tove, två frågor. Har du varit ute på liknande äventyr, och två, vad ligger Tristan da Cunha?
Oj, oj. På B svarar jag i närheten av Västerås. jag har varit ute på äventyr, men kanske inte så på det sättet blivit strandad.
Nej. I morse var du ju på äventyr på TV4, har jag hört ryktas om. Stämmer det?
Just det. Ja. Men det var torrskod.
Det var torrskod, okej. Vad hände där? Du var med den så kallade morgonsoffan.
Ja, nyhetspanelen heter
nyhetspanelen
det.
Nyhetspanelen heter det, okej. Vilka övriga?
Det var Sakine Madon och det var Leonidas Aretakis. Mm.
Du, en fråga från oss från trälskapet som aldrig blir inbjudna. Får man frukost och i så fall vad?
Det finns en frukostbuffé där. Man kan
färska lantägg från Loire, stekta i fräsan normandisk smör med lätt koagulerad gula, lövtunna skivor, torkad iberisk skinka, rykande briocher bakade på det hela mjölet, malt på druidernas hemliga stenfatar, enhörningsblodet torkat i månskenet, kaffebönor från Javas blåkullar, varsamt rullade av passad. Ja, ni förstår. Det låter lyxigt.
Det börjar ta höjd för fredagskvällen här, tror jag.
Nej, allvarligt. Vad är det man får? Man får en liten fralla kanske, eller?
Nej, det finns, man kan bre sig en fralla. Det finns ny, ja, tror jag, liksom dagsfärskt bröd.
Har de husalver som gör frallor åt den?
Nej, det ser inte ut som det finns någon studievärdinna som fyller på lite grann. Och sen finns det faktiskt kaffebröd också, om man är lagd åt det hållet. Men det är... det är av den mer industriproducerade sorten.
Paulina, vår studievärdinna här, ständig gäst i morgonsofforna. Hur är läget med dig?
Bra, tack.
Mm. Du, jag antydde i inledningen att sommaren kanske är på upphällning. Därefter väntar hösten, mörkare, regnigare, mysigare.
Det här är den bästa tiden på året.
Ja, jag tänkte fråga dig. Du är en höstmänniska.
Ja, absolut. Ja. Det är nu det händer. Det är nu man gör spännande saker.
Paulina älskar kickoffer.
Man går med sin lagbok i Uppsala, eller så går man med sitt bänkpapper, eller så har man köpt såna här, ni vet, såna här små klisterlappar som man sätter i sin lagbok.
Ja. Ja. Kom du ihåg, du pratade ju alltså nyligen om det här, och jag sa så här, första föreläsningen på juristlinjen, 200 pers i samma sal som inte kom in på handel. Ja. Alltså den bitterheten är inte att leka med.
Och då skrattade jag igenkännande, för det är ju korrekt.
Nu, snälla jurister som lyssnar, vi vill gärna ha kvar er som lyssnar, och ni gör stor nytta för samhället. Och Paulina är själv jurist, ska sägas.
Ja, lapsed.
Hörrni, ska vi sluta att kränka hela yrkesgruppen och dra igång?
Jag tror det är bäst.
Ja, det är bäst att vi drar igång. Ja, då tänkte jag att vi skulle börja inrikespolitiskt i Vänsterpartiet, närmare bestämt. För därifrån fick vi ju veckan besked att två partiers riksdagsledamöter utesluts. Det rör sig om Lorena Delgado Varas, som redan tidigare var kickad ut ur riksdagsgruppen, dock ej ur partiet, och Daniel Riazat, som också är riksdagsledamot. Nyheten kom, vad jag förstår, från de uteslutna själva. Så här skrev Daniel Riazat på Facebook i onsdags. Det jag skriver nu smärtar mig oerhört att berätta, särskilt eftersom jag har lagt större delen av mitt liv på Vänsterpartiet. Igår fick jag ultimatum av Vänsterpartiets högsta ledning att lämna samtliga partiuppdrag för Vänsterpartiet och att meddela dem mitt beslut inom ett dygn. Beskedet jag kom med eftermiddags var att jag inte kommer att lämna mina uppdrag eller mitt politiska engagemang. Alldeles nyss fick jag ett mejl från ledningen om att uteslutningsärende har inletts mot mig. Ja, Peter, jag tänkte börja med dig. Om vi tar det i grunden, vad har dessa två gjort för att bli uteslutna, tror du?
Alltså, det formella är ju då att båda inte har hörsammat den här uppmaningen att frånträda sig sina partiuppdrag. Men att de har fått den uppmaningen är ju i Delgado Varas fall då, att hennes motstånd mot Israel återkommande har liksom trillat över i antisemitism, och i Resats fall så är det, där är ju lite mer oklart. Han är ju känd, kanske till och med ökänd, för att vara ganska bråkig och obstinat. Och det var ju lite medieuppgifter under sommaren om att han hade betett sig mot... det var kollegor i riksdagsgruppen som hade synpunkter på hans beteende.
Mm, just det. För vad jag har sett, i alla fall hittills, har det inte kommit några officiella meddelanden från partiledningen eller partiet som sådant. Man har ju hänvisat till att det här är pågående ärenden. Eller Peter, har du sett någonting?
Nej, det var väl partisekreteraren som bara liksom svarade på frågor, men jag har inte sett någon liksom, några officiella kommuniker från högsta Moskva.
Mm, okej, okay. Högsta Sovjet. Nästa fråga, Peter, då. Varför tror du det här sker just nu?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, varför startar man ett inbördeskrig med bara ett år kvar till valet? För det är nämligen det som Vänsterpartiets partiledning ser ut att ha gjort. De har liksom fått en egen, riskerar att få en egen intifada här på halsen, för att de här två personerna har ju väldigt stark ställning i partiet i allmänhet och i liksom Palestina-rörelsen i synnerhet. Och även, alltså båda har liksom migrantbakgrund, är liksom nära knutna till Palestina-rörelsen, alltså är två sådana representanter. De ingår liksom i en lite större grupp av V-representanter som är en viktig anledning till att Vänsterpartiet har gått extremt bra i de senaste två valen i utanförskapsområden, förorter. Alltså EU-valet förra sommaren så var det ju flera som, vad heter det, valdistrikt, valkretsar. Mm. Där Vänsterpartiet låg på mellan 40 och 50% och alltså var största parti.
Nu, du har inte besvarat min fråga, du har bara spetsat till den kan man säga här. Varför gör de det?
Nej, men Nooshi Dadgostars och hennes partilednings stora projekt, det är ju att göra en motsvarighet till vad säger, Jimmy Åkessons projekt. Vänsterpartiet ska bli regeringsfähiga. Vänsterpartiet ska ha plats i en eventuell rödgrön regering efter nästa val. Och det kommer aldrig att hända med mindre än att man liksom gallrar ut de liksom värsta rötäggen. Sen tror jag inte att det kommer räcka ändå, men det skulle jag säga, det är liksom det enskilt viktigaste skälet.
Vi flyttar ordet vidare till Tove. Det är operation regeringsfähighet som pågår här, tror Peter. Tror du också det?
Ja, det tror jag. Och sen är det ju så, de har ju varit i en... Hon har ju stått i en split länge och det smärtar.
Dadgostar.
Ja, å ena sidan så är det här en viktig målgrupp för dem och de har fått mycket stöd, precis som Peter säger. Det är tydligt att här finns det liksom en väljarström att tappa in i som Vänsterpartiet vill ha. Å andra sidan så går det ju på clinch liksom med vad de står för och också vad jag tror att en del inne i vänsterrörelsen, den gamla vänsterrörelsen, reagerar mot. Det är ett uttalat antirasistiskt parti och då blir det problem när du har företrädare som uttrycker extremt rasistiska åsikter. Mm. Så att någonstans så måste det där börja spricka och det är ju det vi ser nu.
Så vad Dadgostar gör, det är helt enkelt en smärtsam operation men som ändå behöver genomföras, och så hoppar man att eventuella R ska vara läkta ganska snart till valet då, tänker du?
Ja, jag tror för min del att de kommer inte att läka, utan det här kommer fortsätta. Det har ju liksom medlemmar börjar ju redan mobilisera för att liksom upphäva en eventuell uteslutning då på kongressen som är i april i år. Mm. Och jag tror att många vänsterpartier, alltså så här, Delgado Varas har en antisemitism som, eller liksom en Israel-motstånd som trillar över antisemitism. Det resat är bångstyr och bråkig, det vill säga båda är som väldigt många andra vänsterpartister är. Alltså jag tror det är väl liksom, jag tror att väldigt många vänsterpartister kan eller inte bara kan, de identifierar sig med de här två personerna, förstår inte, vad skiljer mig från dem.
Mm. Paulina, du vinkade, vad har du för tankar här?
Jo, det är ju så att de här personerna, de har ju stöd, det är ju inga perifera individer som stödjer dem, utan de har ju ett brett stöd i den här rörelsen. Lars Ohly har varit ute och uttalat sig alldeles nyligen och tycker att partiledningen har gjort fel.
Han är för sig själv uteslutat så tidigare.
Mm. Jo, men det berättar nog någonting hur stämningen är i partiet. Som jag förstod det, alltså, Nooshi Dadgostar har spelat eller satsat på att medierna kommer låta det här passera. Och jag tror att hon verkar vara rätt förvånad av att medierna ändå inte riktigt låter det passera. Så de är ju inte på det här som de skulle vara på det om det hände i borgerligheten. Långt därifrån. Men de har ändå varit på det. Och det är möjligt att det har kommit en signal från socialdemokratin också. Om att ni måste lösa det här inför valet. Annars så kommer inte det här funka. Eller så. Så att... jag tror att det är därför hon gör det nu och tror att det är, men jag tror som Peter, det här har inte en chans att funka. Men det är alltså för Nooshi Dadgostars del så hänger det på att medierna är hyfsat passiva i den här frågan ändå.
Det du säger där, för jag tror att det är ju så att om vi tittar på hur valstrategin ser ut i stort bland blocken, så är det ju så tydligt att framförallt Socialdemokraterna, de har inte kommit på så mycket som jämfört med förra valet, så det är väl återigen att man vill ha ett SD-val och man kommer använda det kända trumfkortet i form av att väljarkåren i allmänhet, många mittenväljare framförallt, gillar inte SD, och det har ju att göra med den rasistiska historia och eventuella samtid som finns. Men ett vänsterparti där ledande företrädare själva har gjort sig skyldiga till rasistiska överlöpningar, då försvagas ju den fördelen, för då blir det ju liksom
såklart.
säger du
och som jag har framhållit många gånger i den här podden, problemen med rasism är större till vänster idag i svensk politik än till höger. Vi är så vana vid att om liksom nummer 12 på en lista i en liten valkrets i Sverigedemokraterna säger det en eller andra, då är det verkligen nyhetsstoff. I Vänsterpartiet så är ju det här det finns ett starkt sånt stråk inom den Palestinarörelsen som ligger nära partiet och i partiet självt.
Ska kolla med Tove, det här med att det stör vänsterstrategin att stå på rätt sida av historien och så vidare och få hela det argumentet i nästa års valrörelse. Vad tror du om det?
Ja, men det är besvärande, men den sortens problematik har ju Socialdemokraterna också att kämpa med, som också har ett stort stöd i pro-palestinska kretsar. Så att det dilemmat kommer att finnas. Men också det som skiljer upp på det Paulina säger om de här kommunalpolitikerna som uttrycker sig på opassande sätt SD, de åker ju ut. Det har ju varit väldigt tydligt, då har man ju sagt att nej, det går inte längre. Och den signalen dröjde ju väldigt länge innan den kom från Vänsterpartiet.
Men nu kommer den, och det kan väl visa...
Men det som du säger, Andreas, om att stå på rätt sida om historien, det berättar ju någonting om någon slags gaslyckning. Alltså Sveriges före detta kommunistiska, rehabiliterade kommunistparti har aldrig stått på rätt sida om historien. Det är bara någonting som vi plötsligt har fått för oss. Återigen, jag tror
du
inte
säger att de har en besvärlig 1900-talshistoria.
Jaha. Och jag tror inte vi skulle få för oss det om inte våra medier var så pass hade en sån slagsida åt vänster som de har.
Peter, du har ju tidigare skrivit, jag tror det är nästan ett år sedan du skrev under rubriken "Vi har inte råd att tappa Israelhatarna". Är det fortfarande din analys att det här blir helt enkelt för tufft för Dadgostar ifall hon vill göra det här konsekvent?
Jag kan ju inte se att partiet vinner väljare på det, utan det är snarare så här hur många väljare förlorar de? Alltså just för att den vänsterpartistiska kärnväljaren idag är en person i förorten med migrantbakgrund och starkt engagemang i Palestinafrågan. Då kan man ju bara se reaktionerna som har kommit på det här, att det är ju många som öppet säger att så här, nu jag kan inte rösta på Vänsterpartiet igen, eller jag vill inte vara med i Vänsterpartiet längre. Så att nu, Vänsterpartiet öppnar ju flanken här. Sen är ju frågan om det är någon som kan
Finns det någon ytter där ute som löper på kanten då?
Ja, men det har väl gjorts lite försök. Jag kommer inte ihåg vilken avhoppad eller petad vänsterpartist det var som startade det här Solidaritet eller vad heter. Men så det är ju svårt att starta nya partier. Men det finns en nisch här. Vi har sett det i andra länder också. Om man tar i Tyskland till exempel, som då inte handlar om Palestinafrågan, men där det kom upp ett invandringskritiskt och ganska konservativt vänsterparti på vänsterflanken och tog massa röster. Och jag tror att det går. Sen kanske det inte kommer att gå.
Det kanske inte kommer från det hållet. Alltså, nyans är ju ett sånt symptom på sådana förändringar. Och de gjorde ju faktiskt bra ifrån sig i vissa distrikt, vissa områden. Rosengård centrum till exempel gick det bra för nyans. Så att det kan ju komma från det hållet.
Jag ska säga lite det som har sagts. Riazat själv, han har också skrivit på Facebook så här, att han menar att detta är djupt odemokratiskt och visar på vilken splittringsstrategi Vänsterpartiets ledning valt. Fortsättning följer, vi lämnar inte kampen, så han ger då inte upp. Och han får, när han skriver det här inlägget, får han bland annat stöd av riksdagsledamoten Hanna Gunnarsson, som är partiets försvarspolitiska talesperson. Hon skriver: "Det är så otroligt sorgligt, ledsamt och upprörande att läsa detta. Allt stöd till dig, Daniel." Och sen har jag sett inga politiker, men jag har ju sett massa sådana här vänsterprofiler som är löst anknutna till Vänsterpartiet. Alla är ju jättearga. Vad tror du, Tove? Är det på väg in i stora avgörande inbördesstrider, eller klarar man det här från partiledningen?
Nej, men jag tror nog att det kan vara så också, därför att så här, den här sprickan sker ju då kring en fråga som dels har svaga utsikter att lösas på överskådlig tid, så att den kommer fortsätta att vara, tror jag, en högspänningsfråga. Och för många av de här personerna så är det den överordnade frågan. Den är viktigare än någon annan inrikespolitisk aspekt eller sådär. Så att jag tror att det här...
Man skiter i klasskampen bara.
Ja, faktiskt. Om man tittar på de här som bildade det här Solidaritet, som Peter beskrev, så det, jag tror att deras motsvarighet till partistyrelsen heter motståndsrådet. och där är då 10 av 12 gamla vänsterpartister. Och det är ju inte minst då frågan kring Palestina. Men också att de tycker att man skulle mana till fred i Ukraina. Så det här, jag tror bara att vi är i början till någonting som kommer att bli en större fraktionsbildning på vänstersidan.
Men Peter, splittringen är bra och nödvändig, eller?
Ja, alltså ur ett... För en borgerligt sinnad person så är det ju bara att ta fram popcornskålen. Men...
Nej, är du så tyken?
Men ur ett vänsterperspektiv, alltså om man ska ta på sig vänsterhatten, så har jag ju svårt att tycka att det är bra och nödvändigt.
Jag vet inte om du klär så väl i vänsterhatten, Peter, men det kanske du gör. Jaha, Peter, det är lite ditt ämne det här. Är det någonting vi har missat att säga om det här? Eller vi säger väl fortsättning följer, precis som Daniel Rias att säga.
Precis, vi får se hur det går.
Vi får se hur det går. Vi ska gå vidare till veckans stora snackis i nyhetsflödet. Det är förstås Kiruna kyrka som varit ute på vift. Det måste ni ha hört talas om.
Absolut, ja, visst.
Kyrkan då, 40 meter bred, 35 meter hög, väger över 600 ton, den flyttades, man transporterade den då med en hastighet av 500 meter per timme, 5 kilometer, det tog 2 dagar, kungen var på plats och nu var kyrkan tryckt på sin nya plats. Tog jag ändå, det finns någon politisk aspekt av detta, men vill vi säga någonting om det? Det är alltid kul när sånt händer.
Ja, men det är det. Och jag tänker lite igen. Nu såg jag att Kai och Carola hade varit där uppe också och framträtt. Och jag tänker på att det är lite grann som när Kai vann Melodifestivalen och blev vårt bidrag i Eurovision. Att det blev någonting härligt för folk att vila och liksom någonting som är helt annat. Det är inte geopolitik, det är inte handelskrig eller elände på annat sätt. Utan det här är liksom helt andra sfärer. Dels är det ju bara spektakulärt i sig att man flyttar det här, men det är också liksom lite teknik och vetenskap och andlighet.
Hans Zetterberg, hur skulle han kategorisera det här?
Ja, men det här är verkligen men han skulle nog illustrera det som att den här kyrkan passerar i den centrala zonen och knyter an de olika sfärerna på ett väldigt fint sätt, så att jag tycker att det här var mycket trivsel.
Peter, nu behövde ju inte det göras, men om du har fått uppdraget att sälja in den här flytten till medierna som PR-konsult, vad hade du dragit på då? Någonting med berget och Mohammed kanske, eller vad tänker du?
Ja, så här sett i efterhand så hade jag ju dragit på den här fantastiska lilla kvartetten. Så mässingskvartetten som skulle blåsa en fanfar när kyrkan kom fram. För att det blev ju nästan... Så här sett i efterhand, det största med den här kyrkoflytten.
Det har jag missat. Vad blev det, något konstigt där? Eller blev det bara...
Ja, alltså vi kan uppmana alla våra lyssnare att se det här klippet när den här lilla orkestern ska blåsa fanfaren. Ja, det är lite som en, vad ska man säga, en skolklass som försöker spela Strauss.
Det är som när jag plockar fram blockflöjten. Och...
Aj, då.
Ni måste ju faktiskt få höra det som Peter pratar om här. Det kommer här en liten bit.
En annan intressant aspekt var, det var ju då att SVT hade ju dammat av Sverker Olofsson som programledare,
ja,
vilket
det.
Är helt fantastiskt.
Reporter.
Och då var det någon glad Kirunabo som kom ner och sa till Sverker att, så här att ja, men du Sverker, vi i Kiruna, vi är vana vid att saker flyttar, vi har kommit för att se dig. Ja, vad tog
det? Nej, men vi hade faktiskt uppe det här ämnet, eller vad man ska säga, i TV4-panelen i morse, men då la faktiskt Leonidas Aretakis nästan, ja, billigen i alla fall, en död hand på diskussionen, han påpekade att det mer spännande blir nu att man ska flytta 5000 gravar och lik. Mm. Det är också en ganska stor
Ingen lik, det är ju aska i kolumbariet man ska flytta.
Ja.
Men absolut. Och där finns en intressant aspekt, för man ska ju också flytta minneslunden. Det har inte gjort sen, och då har det förts en diskussion om man måste flytta all jord i minneslunden. Och man kan ju inte garantera att all aska finns kvar, för där har man ju spritt aska sedan 30-talet. Eller om man ska ta vara på att en minneslund är symbolik och ta en liten skopa jord och flytta. Men jag tror man hade landat i att man ändå gräver upp rätt mycket liksom och flyttar. Men Men vad sa Leonidas om de här liken? Som
nej, men då fem programledare har förgått att strypa panelen. Tyckte jag att det blev dålig stämning.
För det är ju intressant. I begravningslagen så är det ju så att den eviga vilan är ju, man ska inte störa den. Men det finns ju vissa lägen man kan göra det. Man får ju ibland flytta om det är speciella familjeförhållanden eller om folk emigrerar och sånt där. Men, så det
där är intressant, för jag läste en SVT rapporterade om våldsspiralen i Järva. Och då var det en imam som uttalade sig om att han hade vid tillfällen fått exhumera döda för att flytta på dem för att undvika att anhöriga träffas vid begravningsplatsen. Och, att det
och då träffas de och möter varandra, inte träffas av... absolut. Gud vad obehagligt, men jag förstår det.
Det tyckte jag var rätt skakande, att man liksom exhumerar lik i Sverige för att undvika vedergällningsspiraler. Det kände jag, det var nytt för mig.
Det har du helt rätt i, och det ska vi inte raljera över. Ja, men det är om kyrkan. Man får då titta på Peters mässingskvartett ifall man vill då ha... Det lät som en... Ja, lite humor där helt enkelt. Vi går vidare. Vi ska inrikes lite igen, och vi ska prata om den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren. Inte Tobias Thyberg, utan ännu längre tillbaka. Henrik Landerholm, som ju avgick i januari i år. Efter att åklagare inlett en förundersökning om misstänkt vårdslöshet med hemlig uppgift, som brottsrubriceringen lyder. Och det var just det, han hade glömt kvar hemliga dokument på kursgården Gällöfsta i mars 2023. Saken har gått till åtal och rättegången i veckan, och dom faller väl snart, men saken har uppmärksammats igen. Är det någon som vill ta detta Peter klantighet som spiller över på regeringen fortsatt, eller vad tänker vi?
Ja, det gör det ju. Alltså min reflektion när jag hörde Landerholm i tingsrätten var ju att alltså så här, det är väldigt lätt i alla sammanhang när människor slarvar. Att det liksom, ja, då är det individen som ska skuldbeläggas och sånt där. Men jag tyckte det blev ganska tydligt här att det är klart att Landerholm har slarvat, men att det också framstår som ett, liksom, ett systemslarv. Alltså till exempel på sjukhus, när om en sjuksköterska råkar ta en fel medicin och ge en patient fel medicin, har plockat fel medicin ur ett medicinskåp, då är det ju ofta för att man liksom har möblerat eller placerat medicinen i det här skåpet på ett sätt som gör att det är lätt att ta fel. Mm-hmm. Och det är ju tydligt att för Landerholm har ju haft en sån arbetsbörda, i alla fall enligt sig själv, en sån arbetsbörda och ett sånt svagt stöd, liksom, att han hela tiden låg på gränsen till att göra fel, att göra misstag. Mm. Och det faller ju rätt tungt på liksom regeringskansliets förmåga att organisera arbete. Alltså så här, man kan ju inte ha en nationell säkerhetsrådgivare som har arbetsförhållanden som i sig är en säkerhetsbrist.
Nej, men jag tänker hela konstruktionen med en nationell säkerhetsrådgivare är ju regeringens ansvar. Nu har vi haft två blindskott där man liksom samlat olika funktioner i just en person som då två gånger har vikt. Var det en dålig idé från början? Ska man börja fundera i de termerna, tänker du, Peter, att omorganisera det på det här sättet?
Ja, alltså Tove har ju skrivit om det här vid något tillfälle. Att det är klart att så här, den frågan bör man ställa sig. Att, så här, var det här verkligen en bra idé att inrätta den här positionen, och ja, avtvingar du mig ett svar så säger jag väl att det var ett misstag.
Mm. Vad säger du, Tora?
Ja, alltså, själva intentionen tror jag är god. Sen har det ju, jag tror bland annat Mikael Odenberg har lyft fram ett antal problem med rollen och tjänsten så som den var utformad också, eftersom det skapade oklarheter mot befintliga strukturer. Och där verkar det ju finnas någon fortfarande, det är inte tydlighet, vem har mandat över vad. Och det är klart att det måste man göra om man ska göra någonting på den här nivån. Sen menar jag då, kanske till skillnad från Peter, att även om du har, om du upplever att du befinner dig nästan i en omöjlig jobbsituation, då har du också ett eget ansvar att säga att det här funkar inte. Så att det är ju inte, även om regeringen har ansvar för de strukturer de upprättar, så är det ju också så att personer som väljer att ta höga befattningar och ansvarsfulla poster har också ett eget ansvar för att bedöma vad är rimligt, vad kan jag göra och så vidare. Så att det faller också, tycker jag, på Landerholm.
Mm, okej. Vi får se, rättegången var i veckan och dom faller väl så småningom. Själv har jag reflekterat över att Landerholm låter ju som en akvavit sort, tycker jag. Också.
Nu är det kräfttider.
Ja, det är kräfttider. Det är en Landerholms sommarakvavit med anis eller något sådär. Hörrni, vi ska gå vidare. Tove, du har haft glädjen att presentera en ny kolumnist på sidan i veckan, eller krönikör. Skillnaden är oklar för mig fortsatt, men berätta.
Det är en ny kolumnist.
Inte krönikör.
Nej, precis. Han heter Christer Sveir och har, nu ska vi se, har han varit gäst i podden? Har du haft honom där?
Nej, jag har försökt bjuda in honom. Han har inte haft möjlighet att komma än, men nu får han packa sig hit, tror jag.
Det tycker jag. Ja. Mm. Men det är en person som är välbekant för alla som är på X, kan man säga. En uppskattad, respekterad röst där. Civilingenjör från Chalmers som är Mellanöstern-kännare och har lång erfarenhet från regionen och har väl just i det formatet utmärkt sig väldigt mycket för att vara saklig och balanserad. Det är inte alla som förmår det. Så att det ska bli väldigt roligt att se vad han kommer att skriva om för oss.
Mm. Jättekul, och vi fick ju väldigt mycket fina reaktioner också när du presenterade det här.
Ja, det blev som någon slags ekumenisk lägereld. För jag har väl aldrig...
Lite Kiruna kyrka över hela.
Ja, faktiskt. Jag har väl aldrig sett sån endräkt entusiasm från de mest skilda håll på X.
Vi skulle haft en liten mässingskvartett som spelade fanfar.
jag får plocka med blockflöjten.
Just det. Och han börjar väl... Ja, när kommer första texten? Är det bestämt än förresten?
Det blir nästa lördag.
Nästa lördag, då får man hålla utkik efter det. Tänkte jag fortsätta, och då ska jag fortsätta med Paulina. För jag vet att du sitter och jobbar på en text som väl ska publiceras...
På måndag
till och med. Mm. Som handlar om ett uppmärksammat fall i Skåne som jag tror många har hört talas om. Paul Karlbark heter han. Det är en man som jobbade som lärare i Hör. Och han blev omtalad efter att han våren 2023 bett en högljudd 16-årig elev att dämpa sig. Eleven tog illa upp och hotade eller på något sätt angrep Karlbark, och efter ett 3 minuter långt handgemäng så kunde Karlbark då hålla fast eleven mot ett skåp i korridoren. Det ledde till att läraren Karlbark först stängdes av, han avskedades och anmäldes därefter till Skolinspektionen. Men polisen fann att han hade handlat i nödvärn, eleven dömdes. Och han fick så småningom 800 000 av kommunen i en förlikning. Och han har skrivit en bok om det här, Paulina. Mm. Ingen helt bra bok för blodtrycket, om jag ska tolka dig rätt.
Nej, jag fick läsa den med lite pauser faktiskt. Det är så otroligt upprörande det som den här läraren har varit med om.
Mm. Jag berättar ju väldigt summariskt nu, men du vill gärna berätta lite mer.
Ja, men det är helt korrekt, och det är det som är bakgrunden. För det första så är jag väldigt... tacksam för då att Paul Karlbark i den situation som han befann sig i, för att en människa som kastas ut från sitt jobb, stängs av på dagen, du måste gå härifrån, du får inte komma tillbaka, försätts ju i en väldigt under väldigt svår stress. Så att dels har han utsatts för den här attacken som i sig är stressande, sen så det här uteslutningen från sin arbetsplats, han blir utsatt för smutskastningskampanjer av sin arbetsgivare, tidigare arbetsgivare och kommunledningen. Och det gör att han blir sjukskriven helt enkelt, han blir deprimerad eller får depressionssymptom.
Vad heter boken?
Avstängd, anmäld, avskedad men fria delar instanser heter den.
En titel som avslöjar allt.
Ja, så att han blir väldigt, väldigt... Han försätts i en väldigt utsatt situation. Och trots detta så lyckas han då dokumentera allting han utsätts för. För det är verkligen ett övergrepp han utsätts för av den här kommunen. Och sin arbetsgivare. Han dokumenterar, han argumenterar sakligt. Han sätter liksom inte... Han råkar inte säga fel eller agera i affekt. Alltså sånt som man skulle kunna göra. Utan han framhärdar i att han försöker göra rätt i en extremt pressad och svår situation. Och tack och lov då så har han skrivit en bok om allt detta. Där han berättar vad han har varit med om. Och det tycker jag att vi ska vara väldigt tacksamma för. Han gör verkligen Sverige en tjänst med det här. Mm. Och vi borde ta emot det här med genom att nu se till att vi får... Jag kallar det här en lex Paul Karlbark. Alltså... Vi måste få lagstiftning på plats som gör mycket, mycket tydlig att skolan får inte bli en plats där mobbaren är kung. Alltså där elever kan ägna sig åt dominant, hotfullt och till och med våldsamt beteende utan att vuxenvärlden vet vad den ska göra för någonting. Vi är liksom inte i ett sånt läge i Sverige att vi kan acceptera det eller fortsätta ha det så.
Mm. Bara en fråga. Du berättar ju nu ur hans perspektiv och det han har förstås skrivit boken ur sitt perspektiv. Varför tror du att skolan och skolledningen och även kommunen hamnade som de gjorde? För de driver det här caset hårt. Det är ju kommunen som polisanmäler honom och de är ju verkligen på elevens sida här. De är inte här och kan försvara sig, men vad tror du liksom?
Ja, men det är en annan lärare som också berättar sen att på skolavslutningen får den här eleven en kram och en klapp av rektor. Klapp på kinden. De gör ett moraliskt felaktigt ställningstagande och varför människor gör det, orsakerna kan ju variera, men i skolan så har det ju blivit så att dels så finns det en norm om det här med lågaffektivt bemötande.
Just det skriver om.
Ja. Och det är viktigt. Det måste liksom, vi har nu en regering som måste tydligt göra upp med det här. Det finns ett missförstånd i den svenska skolan om att lågaffektivt bemötande är det enda tillåtna, eller i alla fall normen för hur man ska agera i sådana situationer. Och lågaffektivt bemötande är alltså utvecklat för psykiatrin. Om någon får ett utbrott, en patient i psykiatrin får ett utbrott, så kan det vara bättre om alla andra springer iväg och låser in sig och det här utbrottet får liksom klinga av. Men i skolmiljön så innebär ju det här lågaffektiva bemötandet, eller kan innebära, att den som dominerar tillåts göra det, att alla andra måste huka sig.
Mm. Okej, och det är en spridd missuppfattning helt enkelt.
Ja, och där måste vi få tydliga regler. Och en annan sak är att, som Paul Karlberg skriver om, att man får inte utvisa elever ur klassrummet på hans skola. Och där finns det också massa otydlighet och massa missförstånd. Och det har kommit en utredning nu i januari som underlättar för lärare att utvisa elever i klassrummet och stänga av för rektorer och stänga av farliga, hotfulla elever från undervisningen. Men det går inte tillräckligt långt. Alltså det måste ju vara så att skolan har en skyldighet att agera mot störande, hotfulla, farliga elever. De måste ha en skyldighet att stänga av dem från undervisningen. De måste ha en skyldighet att kasta ut dem från klassrummet och inte som nu, ja, man kan väl få göra det om skälen är liksom, särskilt starka. Liksom.
Mm. Okej. Okay. Tove och Peter, har ni hört talas om den här historien innan? Jag hade inte följt den närmare, ska
jag
säga.
Jag
har faktiskt också läst boken.
Ja, du har också läst boken. Vill du komplettera någonting, Peter?
Just den här frågan, så här, varför driver kommunen den här frågan så hårt? Det är väl den som liksom, när man har läst färdigt boken fortfarande hänger kvar, och jag förstår att Paul Karlberg inte kan svara på det och han har ingen anledning att svara på den heller, för det framstår liksom närmast som en personlig vendetta mot liksom en anledning att det blir av med en person som man inte tycker om. Men jag började kanske inte andas i en påse, men den är väldigt upprörande, den här boken. Och jag menar just bara ur ett rent liksom mänskligt perspektiv, den här som han beskriver väldigt väl, alltså den här absurda situationen, alltså att hamna i, när han inte förstår vad som händer.
Mm. Det är vad vi ibland lite slarvigt brukar kalla det kafkaartade.
Ja.
En annan poäng du gör i texten, nu vet jag inte om jag läser den färdiga texten, men du skriver ju då att du pratar om våldsbejakande värderingar, Paulina, och en gangsterkultur som du skriver så här, en giftcocktail av hederskulturen för många migranters hemländer och amerikansk ghettokultur då, som man väl då får på internet och tv och så vidare. Mm. Och att den... Ja, dels att den är vanlig, men också att den får förödande konsekvenser när den inte bemöts på rätt sätt från då kanske handfallda svenska skolor.
Precis. Alltså, vi har ju gängbrottslingar i skolan och vi har gängkriminalitet i skolan. Det har Uppdrag granskning visat nu senast när man visade hur gängen liksom avsiktligt placerar människor på skolorna. Men sen så har vi också en gangsterkultur som är en del... som är ett stråk inom ungdomskulturen. Mm. Och det är så här, det är en enorm kulturell förändring. Och när jag tänker på så här, vad lyssnade jag på när jag gick i mellanstadiet eller lågstadiet? Ja, men jag tyckte så här, Orups Magaluf, det var en låt som verkligen fick mig att känna känslor när jag var så här liten.
Mm. Du styrde vår sista resa och så vidare.
Ja, så här, måsarna skrattade. Så här, ja, men det är så här, åh, så. när dagens generation är i samma ålder så lyssnar de på låtar som handlar om att människoliv inte har något värde och den har skjutit den och den ligger slängd som en voj och den, ja, ni vet allt det där. Och det är en ganska stor kulturell förskjutning att det finns en sån starkt våldsbejakande kultur som är en del av, eller som är ett så här tydligt stråk inom ungdomskulturen.
Nu är inte Mattias här och kan försvara sig, men om jag säger så här, det där låter ju en del ändå som den typiska moralpaniken.
Nej, absolut inte. Utan, alltså, det finns ju liksom att det finns gängbrottslighet bland ungdomar, det känner du till.
Men Ebba Gröns...
Nej, Andreas, vänta lite. Ja. Du känner till att det finns en gängbrottslighet bland ungdomar. En kraftigt våldsbejakande kultur. Och det bärs ju naturligtvis upp av en kultur, av hela föreställningar. Och just i det här fallet, det är ett ganska bra exempel, så Paul får höra... Jag svär på min mamma, jag ska boxa dig. Och så säger han något, besvara något om din mamma, något. Och så får han till svar att du får inte prata om min mamma. Och jag menar, och det här är helt obegripligt om man inte sätter det i den här kulturella kontexten. Alltså ett hederskulturellt tänkande kring din mamma, min mamma, det ena med det andra som är helt främmande i majoritetskulturen.
Mm. Och det... Så när jag kom med Ebba Grön och Sara Leander och Bly i nacken och så här, så är inte det relevant för att det fanns inte liksom.
Men det fanns ju inte en tillhörande våldskultur bland ungdomar på det sättet som det finns idag. Och jag menar, jag säger inte att varje kulturellt uttryck är farligt eller sådär, men det är klart att den här miljön har ju en kultur omkring sig. Och den kulturen är både ett symptom och ett problem i sig.
Men ska vi börja tänka på liksom det här med gangstrap och sådär som vi liksom tänker på vit maktmusik?
Ja,
och ser
absolut.
Det som,
självklart. Alltså, det här är ju musik som är så här, budskapet är människolivet har inget värde. Det spelar ingen roll om någon blir skjuten. Du ska bli skjuten om du googlar. Alltså den typen av så här, föreställningar som har blivit en egen subkultur, det berättar ju någonting om oss. Och det är ett problem om barn börjar tänka i termer, barn och unga börjar ge uttryck för att ja men golare har ingen rätt att leva. Då skulle jag vilja invända mot det och säga så här, jo, golare har faktiskt i allra högsta grad rätt att leva.
De har en viktig funktion i varje
stat. De har en väldigt viktig funktion de här golarna, så det är väldigt bra om ni låter dem leva. Och här måste ju skolan har ju ingen aning vad den ska göra. Det finns inget program för att lärare ska känna igen gängkulturen eller sätta ner foten mot den. I min värld börjar du hålla på med din mamma, min mamma. Du säger, oj då, det där låter som gängkultur. Då behöver du och jag gå till rektorn och prata om det här. För det tycker jag är oroväckande. Det är en våldsbejakande kultur, det är farligt. Och samma sak då med kläder. Alltså, Sverige är ju så extremt på så många sätt. Och en sak som är... obegripligt för mig, det är att vi låter elever komma till skolan i gangstermundering. Alltså, man kommer med gängkulturens liksom, kulturella attribut till skolan. De här sensationellt dyra väskorna och allt det där, som ett sätt att berätta, kolla på mig, jag har ett våldskapital. Och det är ett sätt att skrämma andra, det är ett sätt att dominera andra. Varför tillåter vi det?
Samma jämförelse, ska vi se det som vit maktattribut ungefär?
Självklart, det är som 90-talets bombajackor och
Stålhättare. Peter, vi släpper in dig, vår musikredaktör. men just om det här kulturella aspektet, det är ju en del av mycket det Paulina säger, men har du bara någon kommentar till det så vi kan tänka hur man ska tänka kring det?
Nej, men jag tänker just att det skiljer sig från, jag tycker att Paulina rättar, att det skiljer sig från den liksom gängse moralpaniken, att liksom musiken är en sån integrerad del i den här och en del i maktutövningen och liksom och en del i man använder musiken i de här konflikterna som finns mellan gängen.
Paulina, du vinkar igen.
Ja, men vi har ju en situation där om det var vicepolischefen eller polischefen försökte förklara så här, vi har barn som står på kö för att mörda åt gängen. Gängen använder sig systematiskt av barn för att begå brott. De här barnen vaggas in i liksom ett normsystem som kommer till uttryck på en massa sätt i en subkultur. Det är klart att skolan måste ju vara den plats. Det kommer ju massa kriminella barn till skolan. Vi har ju skolplikt. Det finns massor med kriminella, gängkriminella i skolan. Ska skolan då fortsätta göra sig blind inför det här? Inte känna igen attributen, inte känna igen tugget, inte känna igen liksom signalerna. och göra sig dum inför det här. Det är ju helt oacceptabelt.
Vi släpper in Tove här också. Hör från henne. Vad tycker du?
Jag tänkte på det som Paulina pratade om, det här med vad som händer i klassrummet. Så är det ju, där behöver man ju till större del se vad har vi för skyldighet gentemot de barn som vi ålägger skolplikt. Mm. Vad är det vi förväntar ska hända i det rummet? Och det är ju liksom att den tiden som finns i klassrummet ska användas till undervisning och inte för att försöka hålla ordning. Så det är liksom en slags det är liksom utgångspunkten, tycker jag, när man ska fundera på ordningsregler, vad som ska gälla. Och där tror jag ju att jag tror att det är bra att den unge som har kommit rejält fel kan få en kram av rektor, men den ska inte vara kvar i klassrummet när den stör undervisningen. Så att den kombon att vad är det Barbara Bergström säger, tough love. Mm. Det är liksom det som måste vara, att det är supertydliga regler där, för att du måste visa hänsyn till de andra som går där. Men det är dina handlingar vi bedömer dig för, vi dömer inte ut dig. Som person så kan du fortfarande få en kram, för du kan säkert behöva det. Men om det bara blir kramen och inga gränser, då gör man alla en stor otjänst.
Mm. Kramar och gränser. Jaha, Paulina, det är måndag man läser det här då.
Ja, och då ska jag understryka, alltså nu går ju diskussionen över i det generella när det gäller gangsternormer, så jag säger inte att det är i det här specifika fallet att det finns en gängkoppling. Men det jag försöker säga är att man ska reagera redan mot gangsterkulturens attribut, därför att det är ett sätt att visa upp ett skrämselkapital mot andra elever och vuxna.
Mm. Och detta är en bok då av Paul Karlbark. Efternamnet, jag var tvungen att slå upp det, men det är faktiskt ganska vanligt. 56 personer heter det, tror jag, efternamn. Mm. Så det kanske inte har någonting med Kalle Anka att göra. Hörrni, vi ska gå vidare. Ja, Peter, kort. Ny kärnkraft har presenterats i veckan av regeringen och Vattenfall. En liten modulär reaktor i Ringhals rör det sig om. Är det någonting att bli upphetsad över det här?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det är första kärnkraften på 40 år och en så liten reaktor, alltså planen är ju flera modulära reaktorer, och reaktorerna är faktiskt, alltså små reaktorer idag är ändå i ungefär samma storleksordning som de första reaktorerna som vi byggde på 70-talet.
De är små men naggande goda.
Ja.
Toppen. Men var det här en överraskning rent av? Kom det tidigare än du trodde?
Nej, alltså det här är ju det som formellt har hänt, är ju att Vattenfall har tagit ett steg till. Man har liksom valt ut två leverantörer. Men det är liksom det är ju inte spaden i marken precis.
Mm. Men jag hörde att Gustav Fridolin har redan gått ut i garaget och valt ut släggan han ska använda dagen efter valet ifall det blir regeringsskifte.
Ja, men miljörörelsen har ju alla möjligheter att sabotera det här, eftersom det ligger ett naturreservat i direkt anslutning till Ringhals som nu Vattenfall behöver ta i anspråk.
Ja, oj, oj, oj. Ja, det kan jag tänka mig, det kommer gå. Hörrni, vi går vidare. Noterar också en sak vi har haft uppe tidigare i podden. TV-serien And Just Like That, uppföljaren till Sex and the City, har precis gått i mål. Rätt utskälld serie, rejält utskälld final vad jag har förstått. Jag har inte sett den själv. Paulina, har du hunnit titta?
Mm.
Var det tummen ner mot slutet där? Eller?
Absolut. Och det var så här, Tove och jag har pratat mycket om det här. Så här, varför tittar man? Alltså, av två skäl. Det ena är att man har följt de här kvinnorna i 30 år, så det är så här, det är bara något man gör.
Mm.
Och kläderna.
Mm.
Men sen så är det också så här, det är så intressant. Alltså Carrie Bradshaw var ju liksom en förebild en gång i tiden. Hon var ju sen modellen för den moderna kvinnan, den så här glada, positiva singeln. Och hennes livsbana, hur den fortsätter, berättar någonting ledsamt om den.
Vad?
Nu är det spoiler då. Ja.
Okej, spoiler. Ni som vill titta på finalen, blunda nu, som Janne Lårdesson brukade säga i Sportnyck förr i tiden.
Ja. Nej, men Carrie Bradshaw är ju, hon är ju ensam i slutet. Och det beror ju på att hon är en ganska hemsk kvinnogris, liksom, som är inte alls är snäll mot människor i sin närhet.
Mm.
Och just det här att vara den kvinnliga motsvarigheten till en mansgris, det har liksom hyllats av den här serien som någonting positivt och bra och empowering.
Så sitter hon ensam med katten på slutet.
Så sitter hon ensam. Och jag har ju dessutom lyssnat på podden som skaparna av serien har gjort. Och de fortsätter ändå att hylla alla de här taskiga, hemska sakerna som Carrie Bradshaw gör. Och det är superintressant.
Mycket, mycket intressant. Jag har ju då gått över till The Gilded Age där man ser Miranda i en annan roll. Mm-hmm.
Men är det Miranda eller är det bara samma skådespelerska?
Det är bara samma skådespelerska som utspelas på 1890-talet. Och hon är då ganska amper och bigott arvtant där, helt enkelt. Jaha, vi ska gå vidare. Ett ämne jag tänkte att vi skulle hinna med också som har varit en stor snackis i veckan. Jag tror du har varit inne på den också i TV4, Tove. Magnus Gislén, han har ju avgått och lämnat Folkhälsomyndigheten under visst buller och bång i veckan. Och då, det var ju då för att han blev omplacerad. Och då valde han att sluta. Tove, vad handlar det här om? Är det viktigt? Vad ska vi fundera över?
Ja, men det är viktigt därför att det handlar ju liksom om... han har luftat kritik mot hur myndigheten styrs och att, att vi har en myndighet som har stort inflytande över detta med vår liv och hälsa som saknar djupare medicinsk kompetens i sin ledningsgrupp. Mm. Och det är ju, tycker jag, en pregnant frågeställning. Det är en fråga... Hur ser myndigheterna ut? Är de bemannade på ett sådant sätt och med en sån kompetens att de kan utföra sina uppdrag på ett bra sätt och att man kan ha förtroende för dem? Så att den grundfrågan tycker jag, den är viktig. Sen har det ju blivit spektakulärt därför att det är ju också en stor konflikt, en stor personkonflikt där de uppenbarligen har olika uppfattningar om vad han gör sig bäst på myndigheten. Det vill säga att han fick ju besked om att han inte skulle vara kvar som statsepidemiolog, och han själv drar ju slutsatsen att det är efter att han har luftat en avvikande mening publikt och liksom, ja, kört en annan linje. Och det är i sig också naturligtvis inte så himla enkelt att en myndighetsföreträdare kommer med olika publika besked. Så att det här är en ganska snårig skog. Jag tror vi kommer att få se mer om det här. Men det är ovanligt att den här sortens kritik luftas så publikt och så som han gör. Han har ju lagt ut 4 olika filmer i sociala medier där han har artikulerat sin kritik.
Jag noterade, han la alltså ut då vad som verkar vara ganska proffsigt producerade filmer på LinkedIn. Gör man så?
Nej, det är ju någonting nytt såklart. Ja. Och sen finns det ju, vi har ju i vår egen tidning en ganska långt reportage.
Ja, jättebra. Ja.
Ja.
Som skriver bakgrunden till detta. Och
just det. Mm. Och där är klart att det finns, det är givet att det finns olika syn på saken här. Och det ger ju också en bild kanske av hur man har sett på det från olika håll. Men det är klart att om han är i strid med beslut och inriktningar och sätt att leda myndigheten, då blir ju han per definition också en besvärlig person som är en del av den icke namngivna kritiken som har kommit fram mot honom.
Fortsätt att följa där också.
Verkligen.
Bara kolla med Peter. Har du massa videos på LinkedIn där du klagar över oss som jag har missat?
Alltså, jag är väldigt dålig på LinkedIn.
Jag tänkte precis, Paulina, är du och jag vänner på LinkedIn?
Ja, jag är inte på LinkedIn.
Peter, du och jag är vänner. Eller har man inte vänner där? Har man bara konkurrenter? Eller hur funkar det?
Ja, alltså, om du är på LinkedIn så förutsätter jag att vi är...
Jag tror jag är på LinkedIn, men jag vet inte riktigt vad man gör där. Sådär. Man lägger ut filmer, kanske.
Nej, men det är väl en sån här stor yrkes... Nätverk. Det var ju någon som gjorde en ganska kul...
Yrkesnätverk.
Ja. Jo, men precis. Man lägger ju sina CV:n. Men där är ju också språkbruket och kulturen extremt amerikansk i att det är så amazing, fast på svenska då, och det är fantastiskt. Folk uttrycker sig där på ett annat sätt än vad de gör i...
Vad är det som är amazing? Jobbet, eller?
Ja, men för att återknyta till en inledning, Andreas, det är väldigt kick-offig stämning.
Ja, är det kick-offig stämning?
Hela tiden.
Låter som.
Så man får liksom inte skriva så här, fy fan vad skönt det är fredag, och nu ska jag hem och ta en grogg och glömma jobbet.
Nej, men om Twitter är en plats där man hittar, liksom, så är LinkedIn en plats där man är väldigt städad och väldigt...
Så skulle väl du aldrig
känna. Nej, absolut inte. Jag ska hem och jobba och skriva manus till nästa vecka.
Men får jag bara avsluta den där senaste. Jag ska också bara säga det apropå det här med Folkhälsomyndigheten och det är att socialminister Jakob Forssmed har ju nu kallat till sig Folkhälsomyndighetens generaldirektör Olivia Wigzell i flertal tillfällen, och hon har i sin tur sagt att hon tar kritik på allvar och ska göra en översyn av det här. Så att där, på det sättet så ges ju Gislen indirekt rätt, att här finns det någonting som man behöver titta på.
Mm. Här får jag dock invända att säga att så här, att man ska göra en översyn, det är en klen ammunition.
Det finns ju också ett stick i detta där hon säger att man bland annat ska titta på rollen statsepidemiolog, så att här finns det ju ett krypskytte också.
Hörrni, vi ska vidare. Vi ska en landning till innan vi går in på favoritmomenten. Och då ska vi ha lite förhandsreklam för en debatt på Publicistklubben som kommer gå av stapeln nästa vecka på måndag. Faktiskt här hos oss på Västra Järnvägsgatan. Då ska man prata om GAD-uppropet, det vill säga Magda Gads upprop som hon initierade i samband med att hon lanserade sin tidning. Som gick ut på att svenska mediers bevakning av Gaza var så dålig att den legitimerade vad man kallar ett pågående folkmord som då utförs av Israel. Som bland annat skrivits under då av tre ledande medarbetare på Dagens Eko som arbetar just med att bevaka Gaza-konflikten. Så de har så att säga anklagat sig själva för detta. Och Peter, du ska vara med.
Visst.
Kul. I övrigt är det rena familjefesten, höll jag på att säga, för att både Edgar Mannheimer och Cecilia Udén där. Men vad ska ni debattera egentligen?
Ja, men det är dels det här och dels liksom Gaza-rapporteringen i stort. Fortfarande lite löst i kanterna exakt hur frågeställningarna kommer att se ut, men jag tror att det kan bli en underhållande övning, både för deltagarna och publiken.
Ja. Cecilia Udén är med, Lotta Faulkner från Aftonbladet är med, Edgar Mannheimer, Daniel Kederstedt från SVT, Svea Wadersjö Karén från SR. Sen har man slängt in Johan Ingerö också faktiskt, vår vän. Och det tänkte så här att, var det för att det liksom, annars var det 5-1 mot, eller 6-1 med Moderatorn då mot Peter Wennblad, så man kände att någon till behövde man där för att stärka upp det lite bättre?
Jag har skäl att tro att det ligger någonting i det.
Det är väldigt, alltså,
ja, det är toppen.
Högern tar verkligen över medie- och civilsamhället, hela två personer. Sen måste jag bara säga det här, med en panel på 7 pers, alltså stackars Moderatorn, alltså jag har ju jobbat med Moderatorn uppdrag hela tiden. Det är för mycket.
Men sådana där uppvägningar är ju väldigt roliga. Alltså, ofta när jag blir inbjuden till public service, nu ska jag inte säga för mycket, men när inbjudan kommer så frågar jag sig, vem är det jag ska debattera mot? Då brukar de välja någon på den absolut yttersta vänstern, alltså utom parlamentarisk vänster, för att kunna para mitt höger. Så. Det är ganska lustigt.
Det påminner mig om någon sån här serie som SVT gjorde någon gång när de skulle ta och låta extremister för tala, och så var det någon då som skulle spränga JAS-plan i luften. Det var, jag minns inte exakt, det var någon väldigt där. Och så skulle Ivar Arpi vara med, och hans extrema position var att han tyckte om yttrandefrihet.
Nej, men exakt.
Ja, helt fantastiskt. Det här var 10-15 år sedan.
Men precis där kan man bli kastad. Liksom. Då måste vi ha någon absolut galning på den andra sidan om du ska vara med.
Ja. Jag ska säga då att Cecilia Udén då Sveriges Radio, hon har ju kommenterat kritiken faktiskt just i Sveriges Radio. Då fick hon frågan om hon såg någon risk för att någon skulle tolka henne och kollegornas ställningstagande som någonting som var mot enbart mot Israel. Och då svarade hon, då får man nog vara ganska korkad. Peter, så du risk att du åker på ett och annat invektiv i den där panelen, låter det som?
Ja, det kan jag stå ut med.
Sen hennes kollega då fick då frågan om det här kan påverka förtroendet för Sveriges Radio, och det trodde han föga förvånande inte, eftersom alla han träffade tyckte precis som han gjorde. Och det kanske inte är så starkt argument som han tror, men... Ja, vad var det du kommenterade? Det var SR-bunkern där.
Ja, de kändes verkligen som båda gav uttryck för bunkermentalitet. Och så var det även gulligt i det där programmet att även programledaren poängterade så här, ja, Cecilia, vi känner ju varandra, ja, men jag måste ställa den här frågan ändå. Ja.
Fantastiskt. Jag ser fram emot, jag kommer nog på måndag om de släpper in mig faktiskt, för det blir nog kul, Peter.
Jag ser till att du kommer in.
Perfekt, jag känner Peter, säger jag till. Hörrni, det har poddats veckan, andra fulllängdsveckan ska man säga efter semestern. Någon som har lyssnat?
Jag ska lyssna i morgon när jag åker ut till landet. Det är min poddtid i bilen.
Vi har faktiskt haft 2 ministerbesök i veckan, så regeringen har nog varit mer välrepresenterad i ledarrelationen veckan än många andra media.
Ja, han lyssnar på det med Benjamin Dosa.
Ja. Och jag säger ju alltid, Benjamin, vi känner ju varandra, men jag måste fråga. Nej, men Benjamin Dosa tyckte jag det fanns mycket att prata om verkligen. Mm. Om Gaza, eventuella påtryckningar mot Israel, bistånd till Gaza förstås, Trumps handelskrig och omläggningen generellt i biståndspolitiken. Vi hann väl med så mycket det gick, tycker jag, givet den tid vi hade. Så lyssna gärna på den.
Så bra samtal med Olle och Anna också.
Ja, det var i tisdags precis, om den misskötta fredsprocessen i Ukraina som då Donald Trump initierat och vad som hände då och toppmötet. Allting med Trump, det förändras ju så snabbt, men det var ju faktiskt bara i måndags det var toppmöte med Zelensky och de europeiska ledarna. I onsdag så hade jag ju Christian Sandström här och pratade Northvolt, och där utlovades också en kommande vindkraftspodd, för han har ju ett stort Excel-dokument där han till allmän fasa sammanställer då resultaträkningar i takt med att de kommer från olika vindkraftspoddar eller vindkraftsbolag. Vad gjorde du för konstigt, Tove?
Nej, jag stretchar. Jag är medelålders och gammal. Ja, jag sträcker på mina...
Jag trodde du skulle illustrera vindkraft. Nej. På sånt där. Och igår var alltså veckans andra ministerplats nyutnämnde Johan Britz, arbetsmarknadsminister från Liberalerna, och då pratar vi framförallt arbetskraftsinvandring. Vilken blandning! Där saknades Paulina varken vodka, cointreau, lime eller tranbärsjuice.
Banan, melon, kiwi och citron.
För att fortsätta Sex and the City-temat.
Mm. Just det, Manhattan.
Cosmopolitan.
Nej, Cosmopolitan menar jag. Ja, ni ser.
Manhattan, det är då på rågviska.
Jag sa
hörrni, det är dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar svar direkt. Det är ett moment som mot all förmodan överlevt såväl vinter och vår som sommar. Och nu helt kavat går en ny höst till mötes. Och vilket moment det är? Det är ju momentet där vi tar tempen på ledarskribenternas förmåga att tycka och göra det riktigt snabbt och impulsivt. Nu ska vi djupt ner i deras reptilhjärnor och undermedvetna och leta upp de gällaste primalskrina och mest ludna instinkter. Det kommer gå till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara om de är för eller emot eller svara ja eller nej. Och snabbare än en svensk kräftskiva urartar din polisrapport ska det gå, för nu gäller det att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Ja.
Varför ska ryssar få semester i Europa? Ja, den frågan ställer sig Jens Liljestrand på Expressens kultursida. Han har varit på Kreta och träffat en rysk pappa och känner sedan, som han skriver, citat, en märklig blandning av skam och raseri när han, citat, simmar ut i det kristallklara vattnet och tänker, jävla ryssar, försvinn. Han skriver sedan, får man tycka illa om ryska turister av rent principiella skäl, får man fantisera om att sparka sand i deras pommes frites och vräka ner deras solstolar i poolen och fräsa åt dem att åka till Nordkorea istället. Efter ett åratal av våldtäkt, kidnappning och tortyr är den frågan värd att ställas. Nu ställer jag frågan till er. Får man tycka illa om ryska turister för vad den ryska regimen gör? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Nej.
Ja.
Men jag, det här är fel sätt att angripa frågan, tycker jag.
Så nej.
Nej, men alltså...
Ja, nej. Peter, varför tycker du att man får det? Och så här, slänga sand i på fritt?
Ja, men, nej, men så, det behöver ju inte vara en bra känsla. Men jag ogillar att vad säga, recensera känsloreaktioner. Jag tror att alla eller de flesta kan liksom känna igen sig i varianter av den reaktionen. Mm. Sen behöver den inte vara rimlig, men känslor är inte alltid rimliga.
Men Tove, om det här dyker upp hos dig, den känslan, då bekämpar du den?
Ja, men så här, precis som Peter är inne på, vi har ju, och det var väl det du talade om, de här ludna reflexerna, sådana vet vi ju forskningsmässigt att vi har på allting som är avvikande och allting som det är. Så att känslor och reflexer, de får man, de är ingenting att lita på. Och om frågan i förlängningen är att man ska tillåta ryssar att lämna Ryssland, så är svaret ja. Mm.
Så man ska inte lågaffektivt bemöta de här reflexerna, utan ta dem... Ja, jag vet inte. Hörrni, vi går vidare. Jag börjar med ett nytt citat. Jag vägrar samtala med Hamas-försvarare. Detta förklarar debattören och YouTubern Henrik Jönsson efter att han själv avbrutit sin medverkan i en debatt i Sverigedemokraternas YouTube-kanal Riks. Detta efter att hans motdebattör, poddaren Fredrik Söderholm, berättat att han stöder Hamas. Mm. Så här skriver Henrik Jönsson. Att sitta kvar i en debatt där motståndaren sympatiserar med en terrororganisation uttrycker alltså inte demokratisk tolerans, utan innebär en normalisering av terror på den toleranta demokratins bekostnad. Vad tycker ni då i redaktionen om detta? Ska man lämna debatter där folk gillar terror? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Jag har full förståelse för Henrik Jönssons beslut.
Har du gjort själv samma sak?
Nej, men vissa tv-soffor reser man sig från och går. Mm. Och jag har full sympati
med det. Vi tackar Bengt Klassberg för det, Tove. Du har inte gett svaren.
Nej, men ja, jag kan utveckla sen. Men jag...
Ja, du lämnar. Peter, lämnar du?
Eller... Nej, nej.
Aldrig någonsin?
Alltså, jag lämnar en dålig diskussion.
Mm.
Men jag lämnar inte nödvändigtvis ett sammanhang där fel personer befinner sig.
Mm. Nej, men alltså, nej, det bevisar ju din närvaro på Publicistklubben på måndag, men då du vinkar.
Nej, men det här är väl också just det med känslan. Alltså, grejen är att jag tycker ju inte att man har en skyldighet att sitta någonstans. Utan är det så att man känner att nej, det här sammanhanget funkar inte för mig, då ska man lämna det. Det spelar ingen roll om det är en debatt eller om man går i ett demonstrationståg där det plötsligt dyker upp något som man känner att det här vill inte jag associerad med. Den friheten måste man ju ha. Sen på ett annat plan så är jag ju, vill jag särskilt framhålla Stina Oskarsson, som jag tycker gjorde till en riktig poäng att i en demokrati måste man försöka lyssna och prata med alla. Och det är högaktiga henne för. Men jag tycker att man har full frihet att lämna sammanhang man inte är bekväm i.
Slutreplik Neuding. Här Peter, du får komma in för det, men Paulina hade vinkat.
Nej, men det är klart att det finns alltså, berätta någon att säga men jag är att den är en nazist eller Hamas-anhängare. Det är klart att man kan resa sig därifrån och gå därifrån. Det finns liksom ingen poäng att ta ett samtal under sådana förhållanden.
Peter?
Ja, nej, men nu vet inte jag omständigheterna kring den här debatten och formerna för att Henrik blev inbjuden, så det är inte någon kritik mot honom, men det är ju liksom inte en hemlighet att den andra personen som var med i den här diskussionen är ja, nu är inte han här och kan försvara sig, så jag kanske inte behöver säga mer än så.
Men, nej, men jag har sett det, han säger ju att han stödjer Hamas, ja, och så ger en förklaring till detta då, alltså.
Ja, men det, och han har ju gett uttryck för dåraktiga åsikter tidigare och i många sammanhang.
Och nu är han alltså inte här och kan försvara sig. Så att,
ja. Nej, men så, och hade jag fått frågan att vara med och fick reda på att det var Fredrik Söderholm jag skulle debattera med, så hade jag sagt tack men nej tack.
Mm. Vi tar en till. Högsta domstolen har ett avgörande tagit ställning till om meteoriter ska ses som en del av den fastighet på vilken de fallit ner eller om de utgör en lös egendom. Detta efter att en meteorit landat i Enköpingstrakten av alla ställen 2020 och tagits från platsen av två geologer. Fastighetsägaren har därefter velat ha tillbaka stenen. Men geologerna vann i tingsrätten, fastighetsägaren vann i hovrätten. Och nu har alltså Högsta domstolen slagit fast att en meteorit som utgångspunkt är lös egendom och alltså tillhör upphittaren. Så tycker Högsta domstolen, det vill säga institutionen som sätter sitt lit till Göran Lamberts matematiska kunskaper. Så men undrar jag vad ni tycker. Tycker ni det är rätt att man får ta meteoriter från annans mark? Ja eller nej? Jag svarar direkt.
Nej.
Paulina?
Jag tycker det är fungibel egendom.
Det här är ju termin 7. Ägnar ni större delen åt det här?
Det här är termin 3.
Ja. Sakrätten.
Vad betyder det?
Nej, men det är så, alltså, sakrätten, den har liksom blivit någon slags demonisk grej bland jurister, att det är jätteså svårt var det inte.
Nej, men okej. Okay, men Peter, vad svarade du?
Jag svarade ja.
Ja, och Paulina, du sa att...
Jag sa att det var fungibel egendom.
Var det fungibel? Vad innebär det?
Det är en lång historia, det är för svårt. Det, kan
det är som klart. Att nej. Om det växer en svamp.
Jag tänkte också på fungus.
Ja, det är inte riktigt så.
Men okej, du gillar inte alls det här. Att om det faller ner någonting i din trädgård så är det ditt. Alltså.
Alltså, jag skulle ju ringa min jurist Paulina här och få lite råd.
Ja. Det blir väldigt billigt.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte bara att jag för en gång inte skulle bli veckans folkpartist.
Nej. Jag ska bara säga då att Högstdomstolen säger då att det är utgångspunkten här, men en meteorit kan ju bli en del av den fasta egendomen ett tag. Om den ligger kvar och det kommer lite jord över den och sådär. Liksom. Så ja. Och de säger också att här finns ingen lag, så då får man då freestyla lite.
Jag älskar sånt här. Det här. Sånt här gör att jag vill börja på juristen.
Hörrni, vi ska gå vidare. Och då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Ett moment som är lika fruktat som det är sägenomsusat. Många har varit kallade, inte så få har blivit utskämda för evigt. Vi har hittills fått höra vad ledarskribenterna tycker med en rad olika frågor. Nu ska vi övergå till det som verkligen intresserar oss, nämligen vad de faktiskt kan och vet om samma frågor. Detta ska ske medelst klassisk frågesport. Nu är det sånt där som Sveriges Radio körde med innan de istället övergick till att anklaga sina kollegor för folkbord. Ni där hemma i lurarna kan också vara med, och går det bättre för er än vad det gör för Peter, Tove och Paulina, då är ni just smartare än ledarskribent, och då slipper ni förhoppningsvis i framtiden sättas i läger för medhjälp till folkmord. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen eller läst färdigt frågan så får man det, då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får första king på platsen närmast väggen på måndag. Du vet vilken jag pratar om, Tove. Jag försöker alltid komma tidigt måndag för att muta in den. Senast hade vi en batalj mellan Mattias och Paulina. Jesper som statist närmast. Paulina, du vann till slut. Nu är Peter tillbaka, bitter och revanschlysten efter sin vistelse på Gotska Sandön. Är ni redo?
Ja.
Då drar vi igång. Och då säger jag så här, vi har pratat Vänsterpartiet. Några frågor om detta så historiskt intrikata parti. Nooshi Dadgostar kan man ju höra faktiskt, är ju uppväxt i Göteborg, men hon är faktiskt inte född där. Var är hon född? Här räcker landskap.
Paulina. Västmanland.
Nej, hon är inte västmanländska. Det är väldigt svårt här då, men det ska det ju vara. Men hon är faktiskt född i Ängelholm. På den tiden familjen...
Men sa du inte landskap?
Ja, men ligger i Skåne. Jag var lite snäll.
Det är väl inget landskap?
Nej, familjen bodde i Perstorp på flyktingförläggning vid tillfället. Vänsterpartiet, vi har pratat om eventuell partisplittring, de grundades efter en partisplittring 1917. 60 år senare var det dags för ytterligare en. Vad kallades det utbrytarparti som då grundades under Rolf Hagels ledning och som omfattade ungefär en fjärdedel av partiets medlemmar? 1977.
Tove. Var det SKP?
Nej. Du får chansen igen där. De heter så idag, men jag vill ha det ursprungliga vad de kallade sig då. Så du får en chans till här.
Peter.
Ja, vi skulle Tove få... Nej, Peter.
Men var det de som hette APK eller något? Nej.
Arbetarpartiet Kommunisterna, precis. Det var de moskvatrogna. En poäng där. 2004 drabbades partiets ungdomsförbund av en stor skandal då det avslöjades att kvinnliga medlemmar hade trakasserats. Bland annat skulle deras privatliv ha granskats och offentliggjorts via en viss sorts dokument som hade ett särskilt unikt namn.
Paulina.
Peter.
Var det ett sexträd?
Det var det. Du har hälften rätt. Du får en chans till att svara. För det var ett väldigt specifikt namn som användes som talades mycket om då. Du får en chans till här. Lugn Peter, bara lite får en chans till. Ett sexträd. Hur tänker du hur sexträdet såg ut?
Nej, men alltså en karta över partners.
Ja, vad heter det då?
Ja, men sluta.
Nej, okej. Då får Peter svara.
Knullkarta.
Nej, det heter det faktiskt inte.
Va?
Nej. Ordet som användes i rapporteringen, Tove, vill du chansa?
Nej, jag är bara...
Vi har ju fått det rätta svaret om man slår ihop er två. Det är ju sexkarta var det som användes.
Mm. Ja. Men sa jag inte det?
Nej, du sa sexträd.
Och sen sa jag sexkarta.
Nej, då sa du...
En karta över partners.
Nej, men
det här fick... är... Det här, nu känner jag att det här är personligt och att du motarbetar.
Nej, verkligen inte.
en partnerkarta.
Det var det dokument som då man skrev det rakt ut i TT-telegram och där som användes som interna maktstriderna hette just sexkarta, för då ansågs man då att man kunde underminera och härleda kvinnors åsikter via då den här kartan. Mm-hmm. Vi fortsätter.
Härligt parti.
Vänsterpartiet har ju en intressant historia som jag antydde. 1961 grundade Vänsterpartiet, eller Sveriges kommunistiska parti som man då hette, en resebyrå som anordnade resor till de lyckliga kommunistiska öststaterna. Vad hette denna byrå som erbjöd dessa attraktiva resor?
Den kan ju ha hetat något underbart.
Mm. Nu får du hitta på något underbart. Lades ner på 80-talet, möjligtvis på grund av dålig efterfrågan.
Peter. Jag tänker att det var liksom någon förkortning som blev gulag.
Det hade varit väldigt roligt, men den humor hade inte riktigt Hermansson, tror jag. Den hette något så enkelt som folkturism, faktiskt. Mm. Uteslutna riksdagsledamöter hamnar ju i den så kallade vilde korridoren. Vilken känd kulturskribent var det som 2022 rasade mot begreppet politiskt vilde som hen menade var, citat, i grunden avhumaniserande språkbruk som användes för att, citat, framställa en politisk meningsmotståndare som en livsfarlig folkfiende?
Tove.
Paulina.
Tove var först.
Var det Jonna Sima?
Det var inte Jonna Sima, man tror Paulina.
Var det Tjej June på Expressen?
Nej, det var det inte. Nej. Peter, minns du detta? Den som
om ursäkten.
Ja, jag minns ju det här och jag tycker att jag borde minnas vem det var.
Mm. Har inte fått så mycket gehör för den åsikten att cancellera det ordet.
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg.
Det var Björn Wiman.
Den stora Björn Wiman.
Utan vars tankar, våra liv och den här poddens humorinslag skulle ha varit mycket fattigare. Vi lämnar Vänsterpartiet och konstaterar att det togs bara en poäng där och den togs av Peter.
Ja, två egentligen. Men...
vi har pratat... Vi har pratat Kiruna kyrka, några frågor om kyrkor. I vilken berömd kyrka klottrade Halvdan in sin signatur någon gång för 1000 år sedan, vilket fortfarande kan ses på plats? Halvdan. Vet inte mycket mer, vet ingenting mer om Halvdan än att han just klottrade där.
I vilken kyrka?
Ja, det här är väldigt känt.
Mm.
Halvdan var då viking förstås och han tjänstgjorde förmodligen i det så kallade Värgagardet i Konstantinopel och fick sitta i tråkiga gudstjänster i Hagia Sofia och då gjorde han detta. En av de mest kända kyrkorna i Sixtinska kapellet, Michelangelo målade som bekant med stor möda och mycket färg i ansiktet taket där. Nämn en scen från takets mittdel.
Paulina. Skapelsen av Adam.
Ja, helt rätt.
Jag har läst om det där och det är tydligen en myt att han låg ner och målade. Han ska tydligen ha stått bakåtböjd. Det är en felöversättning från latin som har fått jättemycket fötter.
Mm. Men det var jobbigt för honom, vet jag. Han fick säkert färg i ansiktet också, tror jag. Ja, ni hade också kunnat nämna Gud skiljer ljus från mörker, Evas skapelse, syndafallet eller Noas dryckenskap. Extra fråga med det där med dryckenskap. Vi har varit inne på Cosmopolitan, men om jag blandar lika delar gin, röd vermouth och Campari, vad får jag då? Lika delar gin, röd vermouth och Campari. Peter, det här kan du.
Peter?
Ja.
Negroni?
Ja, såklart. Fler kyrkor. På Södermalm i Stockholm finns det 4 församlingar och därmed 4 församlingskyrkor. 3 av dem har kvinnonamn, Maria, Katarina och Sofia. Vad heter den fjärde? Fjärde församlingen på Södermalm. Som
Paulina.
Paulina.
Högalid.
Precis. Och då är det så spännande att det är 2-2 mellan Paulina och Petri i detta jättemöte.
Mm-hmm.
Egentligen 3 för Paulina. Ja. Tove sitter och ler och stretchar fortfarande, kan berätta publiken. Vi pratade ju meteoriter tidigare. Vad är det för skillnad på en meteoroid och en meteorit?
Det här har man ju lärt sig 100 gånger.
Ja.
Inte jag.
Men Peter är naturvetare så han ska snart berätta för oss vad detta är. Vad är det för skillnad på en meteoroid och en meteorit?
Ja, Peter.
Låt oss höra nu.
Alltså, meteorid, är det när den har, så att säga, landat?
Är det ditt svar att...
Och där den som hittar den får behålla den.
Att meteorid, alltså David på slutet, det är när den har landat. Vad är ditt svar?
Det låter som att det ska vara tvärtom. När du hör
det låter tonen. Ingenting. Jag vill bara höra så att vi vet säkert.
En meteorid är när den är på väg.
Det är helt rätt. Det är en meteorid är när den är på väg i rymden. De flesta brinner upp i atmosfären, men överlever den ner till jordens yta så är den återstående biten en meteorit.
Då blir den föremål för en fungal juridik.
Fungal. Men hörni, om meteorid är det och meteoroid är det, vad är då en meteor?
Det är en sån som Tove. Det är en sån som åker runt i atmosfären.
Här åker inte omkring några saker i atmosfären. Paulina? Eller?
Det är den här helheten som de här två andra kommer ur.
Peter?
Inga naturvetare.
Nej, men jag tycker att meteorit låter som en diminutiv på något sätt. Det är en liten av det andra.
Alltså meteor är inte det liksom en... som bara åker omkring i rymden, inte som är på väg mot jorden.
Nej, det är det inte. Enligt Rymdstyrelsen då, citat, så är det lysande spåret vi ser på natthimlen när en meteoroid faller in och blir en meteorit, Det kallas meteor eller stjärnfall, så det är själva ljusfenomenet.
Har ni sett det här Sveriges dummaste? Det här programmet där folk tävlar i att vara stupid.
Ska vi söka dit?
Nej, men jag såg det igår och det var enorma problem för deltagarna att veta vad ett dussin är. Väldigt många trodde att det var 1000.
Mm, det är så möjligt. Hörrni, en del meteoroider som blir meteoroiter kommer från asteroidbältet. Mellan vilka planeter hittar vi asteroidbältet?
Peter,
ta hem det här nu.
Mars och Jupiter.
Ja, så snyggt. Då lämnar vi rymdens underbara värld och konstaterar att Peter leder på 4 poäng, Paulina 2 poäng, Tova 0 poäng. Vi ska avsluta med några frågor om Just Like That, som är en fortsättning på Sex and the City. Nu kommer jag nämna några andra fortsättningar eller spin-offer, och ni ska nämna det ursprungliga verket. Alltså säger jag Joey, säger ni Friends. Mm. Och det behöver inte bara vara tv-serier, det kan vara olika kulturella saker här. Då börjar jag väldigt enkelt. Frasier.
Paulina. Skål.
Ja. Eller på engelska, vad säger man då?
Cheers.
Wide Sargasso Sea. Det är en roman, kan jag berätta. Peter, kan du det?
Nej. Kan det vara Den gamla havet?
Nej, det är en fortsättning, hoppas jag, men det är det inte. Det är en prolog till Jane Eyre, faktiskt.
Mm-hmm. Va?
Jo, det handlar om då, spoiler, galna frun uppe på vinden. Ja, hur hon växer upp och blir galen, helt enkelt.
Ja,
The Simpsons är faktiskt en spin-off på vad? Eller fortsättning.
Gud, det har jag glömt också.
Paulina. Homer.
Nej, The Tracy Ullman Show heter det. Mm. Det var där den började.
Så var det.
En sista. Tar Paulina hem den här, kan hon utjämna. Gregorius.
Paulina.
Det
är Dr. Glass.
Helt rätt. Och därmed blir det som jag sa. Du är utjämnad till 4-4.
Ja, eller?
Det här är lite som Masken Karlsson gjorde 2 mål mot Ryssland, Moskva 1986, slutminuterna. Hörrni, det har gått 30 år sedan det blev möjligt att registrera partnerskap i Sverige.
Det var mot Finland, får jag bara till.
Ja, det var det. 30 år sedan det var möjligt att registrera partnerskap i Sverige. Just det första året så var det 353 par som gjorde det. Hur många procent av dessa lever fortfarande ihop så här 30 år senare? Och då är det närmast vinner. Och då får Peter...
Och det är folk som lever ihop som att de inte har... Det har inte varit någon skilsmässa eller fortfarande är i livet. För det är inte alla som är livet efter.
Om det har skett ett dödsfall då så räknas det som att man inte lever ihop.
Just det, så är det.
Så Peter, hur många tror du att de här 358 paren som ingick partnerskap som de första i Sveriges svensk historia 1995, hur många procent av dem lever ihop så här 30 år senare?
67%.
67%?
Mm.
Det var en hög siffra.
Jag tror 32%.
Ja, det är så snyggt. 28%.
Mm.
Paulina, då vann rättvisan till slut.
Ja, det här borde väl glädja oss alla.
Nej, men Peter, många av dem som registrerade sig, du tänkte på 30 år, de var ju ibland i ganska mogen ålder och hade levt ihop länge.
Ja,
liksom.
Jag insåg det i samma stund som jag svarade att precis, jag minns ju liksom tv-bilderna, att det var ju många som var till åren komna.
Precis.
Som hade väntat länge.
Så att huvudsaklig anledning till att man inte lever ihop idag, det tror jag att man är enka eller enkling helt enkelt. Mm. Eller vad
så, så det kan vara så att av de par som lever så är det 67% som fortfarande lever.
Så kan det vara.
Då är Paulina...
Ska du inte ge Peter rätt nu då?
För andra veckan på raken så är det Paulina som vinner. Det är tajt, men du tar hem det på slutet.
Tredje veckan på raken.
Jag tycker jag kan få en halv poäng för att jag rättade dig när det gällde Masken Karlsson och Finland.
Jag sa väl att det var i Ryssland, sa jag inte det? I Moskva? Eller sa jag att det var mot Ryssland?
Ja, så hörde jag i alla fall.
Ja, okay. Det var i Moskva. Sen gjordes ju samma bragd om i 1991. Vem var det som då gjorde 2 mål i slutminuten? Peter?
Mats Sundin. Mm,
det var det, precis. Ja, Tove... Ja, Peter kan fortsätta prata gamla hockey-VM.
Absolut, jag går och fortsätter med fredagsproduktionen.
Nej, det var allt jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda med det?
Mycket nöjda.
Bra. Då tycker jag helt enkelt att vi avslutar. Tack så mycket Tove Livendal för att du var med idag.
Tack Andreas.
Tack så mycket Peter Wernblad för att du var med idag.
Jättetrevligt att vara tillbaka till en ny poddtermin.
Trevligt att ha dig tillbaka också. Tack så mycket Paulina Neuding för att du medverkade.
Tack så mycket.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter och rättelser kring det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen som ni skulle vilja att vi tar upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.